Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Ja, men det är ju med en ganska hes röst som jag inleder det här programmet. Det kan ju bero på att jag är i Båstad. Olsson.
Ja, du har ropat och varit på krogen och beställt in stora stark och vaskat champagne och jagat upp dina beachvolleybollspelare. Då blir man så.
Alltså, jag dricker ju inte öl. Så,
nej, men du beställer väl in
till andra kanske. Ja. Och jag det vaskas ingen champagne. Det var flera år sedan det vaskades. Det görs inte längre.
Nej.
Det har helt...
Men har allt... Ja.
Det är helt borta, vaskeriet. Men jag har ju jagat på mina beachvolleyballspelare som var värdelösa igår, så att det har jag gjort. Det har jag verkligen
Vilka
gjort.
Har du i ditt lag? Vilka är dina killar?
Ja, i år spelar jag med Leo Vegas lag, så då fick jag liksom inte välja. Men,
nej.
Så det var jag, Kalle Halvarsson, skidåkaren.
Jaha.
Tommy Söderström, du vet, hockeymålvakten.
Ja.
Och Jon Olsson.
Joel Olsson.
Nej, Jon Olsson.
Skidåkare.
Vloggstjärnan.
Ja.
YouTubern.
Ja. Okej. Okay. Ett tag fick jag för mig av Jon Jönsson i Älvsborg. Men nej, han får väl inte hålla på med sånt under säsong.
Nej, det är svårt att säga honom som Leo Vegas ambassadör.
Ja, men en snäll kille.
Ja. Mycket snällt.
Jaha, men är det drag då? För det lustiga är ju alltså att du är då i en sån sommarort som Båstad. Jag befinner mig i Visby och det är Stockholmsvecka. Den har man ju läst om i årtionden, liksom hur hela Visby förvandlas till någon sorts stockholmskt söndersupande, liksom 24/7 som man säger på svenska.
Ja.
Mm. Och grejen är att man blev... Jag ska hämta ett papper här. När vi checkar in på hotellet så säger killen som står där, skämdes lite. Ja, jag vill att ni måste läsa igenom det här innan jag kan lämna ut nyckeln. Och då var det regler. Det ska vara tyst och lugnt på anläggningen från klockan 22.
Anläggningen?
Ja, anläggningen.
Anläggningen, det var...
Ja, det är ju fint. Han sa också att, ja, ni vet ju Stockholm, det kan lätt bli lite stökigt i Visby då. Och det kan bli lite stökigt på hotellet också. Och så är det så här, det är tillåtet att förtära alkohol på hotellet så länge man inte stör för andra gäster. Man tar själv ansvar för sina egna handlingar. Rökning är inte tillåten inomhus genom ett öppet fönster, på balkonger, terrasser eller verandor. Om någon trots allt röker inomhus eller genom öppet fönster kommer den personen att debiteras en extra saneringsavgift. Och sen kommer det bästa, ops, röken kan även utlösa brandlarmet och då får man betala brandkårens utryckningsavgift. Sen stod det ett journum också, och om något av det här skulle hända sånt så ska man ringa ett journum, och då kommer de liksom, du vet, med sköldar och pansar och visir och sånt här för. Men det har varit väldigt lugnt. Jag är nästan lite besviken. Det var bara första dagen så var det en sån där, du vet, en sån båt, jag vet inte vad de kallas, en motorbåt kallar jag den fortfarande, men den stod som en limhamdra grörfärja också. Ja. Där var det party tidigt på eftermiddagen. Tjejer dansade på tak och musiken dånade så det hördes i hela Visby, och någon gick och sprutade som jag inbillade mig och hoppades så skulle vara. Han hade en sån där leksakskulspruta med vatten, så sprutade något som jag hoppades var champagne. Eller så tänkte jag, jag kan gå och spruta i min mun också. Men så blev det inte.
Så på den anläggningen så var det okej med party?
Ja, det har varit, okej. Det är några tjejer som kommer ner till fokus varje morgon. De ser lite utfästade ut.
Jag skulle inte vilja bo på en anläggning.
Nej, men det är inte så. Det är faktiskt ett väldigt fint hotell. Du hade gillat det.
Lite, men varför kallar man det för anläggning?
Det vet jag inte. Det står så på anläggningen. Det stod så det pappret. På det pappret.
Ja, alltså, jag har inte varit mycket heller på Gotland så under den här veckan. Men det är ju bara... Alltså är det inte så att det kommer igång under den helg som väntar här, eller är det inte då det exploderar?
Ja, det är möjligt, men lokalbefolkningen säger här liksom, nu kan jag inte härma gotländska, men de säger Båstad har tagit över nu. Mm. Och dessutom så deras teori är också att de här pappas pojkar som kom förr i tiden, och ja, flick också för den delen, åker inte hit längre. Och ja, så det är som det är. Visserligen det är mycket klubbar, disco och sånt som man ser. Men det har varit lugnt. Hur är det där? Är det ett bra drag? Har Båstad helt tagit över?
Jag vet inte fan. Det är ju lite humor att du är i Visby och jag är här, Båstad. Mm. Som att två gamla gubbar som testar så här festställena mitt i sommaren. Det är bra drag i Båstad. Det är ett jäkla drag. Så tillvida att det är väldigt mycket folk överallt på en liten yta, så det blir ju, alltså Visby är ju lite större än Båstad, kanske inte större, inte mycket större än Båstad, men allting i Båstad är ju koncentrerat i hamnen där, till tennisen och Peppes Bodega och allt vad det nu heter.
Ja, där, ja.
Så där är det, där är det rock'n'roll. Sen är det ju sen är det så här lite mini Almedalen, ja, inte riktigt men nästan, massa. Det är inte bara party och tennis, utan det är ju massa föredrag och företagsledare som har samlats här och träffas, och jag vet inte vad det kallas för. Det kallas för att inte mingla, utan det finns ett annat ord.
Ja, just det. Crowdsurfer, nej. Ja, jag vet.
Lobbying, va? Typ så.
Ja.
Ja, lobbyverksamhet tror jag det kallas. Nej, men det är mycket sånt i byn, och det är väldigt många företag som satsar pengar på att vara en del av Båstad och synas och höras, så de har sina kunder, gäster, ledningar och sånt på plats. Så det är en jäkla mix av sånt, och det är möjligtvis så att de i så fall, om alla de här åker till Almedalen några veckor innan på Gotland, så kanske de åker hit här sen innan de går på semester. Jag vet inte. Men det är mycket folk här i och runt tennisen. Och det sitter ju faktiskt en och annan och tittar på tennis också, har jag sett.
Ja.
Men det är inte så många kanske. Och det är ju det här vanliga att vi som inte är superinsatta i tennisen längre på samma sätt, vi har ju inte en aning om vilka de är som spelar i stort sett.
Nej, som spelar, nej.
Men de är ju, jag har ju sett dem matcher, de är ju bra som fan. Men sen så drar de annat, det som har varit mest populärt här är ju att Ingemar Stenmark och Björn Borg och ett gäng andra har varit här och åkt skidor, för de la snö mitt i backen ner till...
Ja, vad häftigt, ja.
Och där körde Stenmark och Villander och några andra skidor, och Anja var här och körde skidor och var en liten backjävel som det är ner till hamnen, du vet, och man kommer uppifrån torget.
Ja.
Där
ja.
Körde de in en jävla massa snö.
Jaha.
Var de fick den ifrån vet jag faktiskt inte.
Nej.
De hade väl gjort det någonstans. Så att det, ja, det på din fråga. Jo då, här är det, händer det grejer.
Men det är som du säger, en av våra trogna Twitter-lyssnare eller så här, lyssnare, Daniel Lennartsson, han tyckte han skickade en flash på detta. Slalomtävling i Båstad, Ingmar Stenmark, Anja Persson, så skriver han, den flashen var inte något man såg komma.
Nej.
Det, liksom, Stenmark, Anja Persson, slalom i Båstad mitt i sommaren.
Och Ingmar Stenmark, vilken man. Alltså, jag satt och käkade lunch med några kompisar häromdagen, och då var Ingmar där med sin familj, eller sin dotter och fru. Mm. Eller om det är fru, vet jag inte, men ja, dotterns mamma, sambo, skitsamma. Och då kom han förbi och såg mig och hälsade, och så var det jag och Tommy Söderström, hälsade han på honom också, och en kille som heter Kalle som jobbar för ett eventbolag som vi använder oss av. Och jag känner inte Ingmar Stenmark, jag har ju träffat honom någon gång sådär, men han var väldigt vänlig och stod och pratade länge om idrott idag och doping och han berättade också att han hade de skidorna han hade tagit med sig på att åka på, var de några han hade hittat liksom i källaren typ, som var 1,60 långa, tror han. Jag tog den minsta för att han skulle få plats i bilen. Ja, det var stor rummar. Och sen så pratade vi en hel del om Heini Hemmi. Kommer du ihåg Heini Hemmi?
Nej, det gör jag inte. Det kan jag säga rakt av, det gör jag inte.
Han var schweizare och det var storslalom. Jag kommer ihåg att han var jävligt liten och han hade långa skidor. Mm-hmm. Jag kan inte så mycket om skidor så annars, men jag minns ju vissa grejer, och då sa Ingmar att det var en väldigt bra iakttagelse för att, och att komma ihåg det, för han hade de längsta skidorna på cirkusen, som det hette på den tiden. Heini Hemmi. Så vi pratade lite om Heini Hemmi. Och sen så pratade vi också om de här gamla skidåkarna, vad de gör idag, om man hade kontakt med någon. Och då hade han lite kontakt med Bojan Krisaj, såklart. Jaha, om du minns från...
Han minns jag.
Från Jugoslavien, eller nu, egentligen var han väl från Slovenien, som man skulle säga då. Ja. Och att om bröderna Mär, och där den ena brodern Mär, som jag inte riktigt kommer ihåg vem det var nu faktiskt, har vad han gjorde, vad de gjorde idag, och då berättade han att den ena brodern Mär, där han bodde i USA, grävde en stor jävla sjö, grop, ja, en stor grop, för det skulle bli en sjö, för, och fyllde den med vatten någonstans i USA för att de skulle åka vattenskidor. Han gillade vattenskidor. Det var en bra story. Nej, vi stod och pratade länge med Ingmar, det var ju oerhört trevligt.
Det var roligt. Ja, men han är lite saktmodig, men han har ju något att säga. Han är ju, och han var ju så, jag vet vad det bokmässan förra året som jag var på Göteborg, det var ju klart, han var ju den som drog mest. Inte ens GV hade så mycket folk som Ingmar Stenmark hade. Det var fan, ta mig kö långt ut och bort.
Och jag kan ju älska det här att han är så vanlig, fast alla drar i honom. Och tycker det är kul att stå och prata lite gamla minnen och lite annat som återgått. Jag såg ju även andra människor sen när jag gick omkring som kom fram och så. Han är ju oerhört trevlig. Alltså det är ju, jag kan tänka mig att det är jobbigt det här att komma fram hela tiden. Men alltid till mötesgående. Fin man, Ingmar Stenmark. Jag gillar honom.
Jag har inte sett någon sån här. Danny Saucedo, kommer du ihåg honom?
Ja, det
underhållare, sångare.
Ja, men han är ju aktuell fortfarande.
Ja, men du kan ju inte musik.
Så jo, men han har ju koll på.
Ja, det är bra. Han var och käkade på Supper med Molly. Och sen så skulle han uppträda på nattklubben Burmeister.
Oj, ursäkta.
Oh, herregud, vad var det?
Jag måste dricka varmt. Det var en nysning. Jag är lite allergisk, så jag har öppnat fönstret så att kan det lätt hända. Ja,
du, här på Gotland, här finns ju skyltar till Gråbo, står det. Och ja, det är kul att se där de tillverkar Gråbo. Och jag känner att jag är ju allergisk mot Gråbo-pollen. Och bara jag närmar mig den skylten här Gråbo, så känner jag börjar nysa och blir stoppiläsad och liksom ta antihistabid och sånt.
Jaså?
Det tycker jag är stan, ja. Men det är kul att komma så nära där de tillverkar det. Så att det är ju bra.
Vad är gråbo för något?
Det är något gräs av något slag.
Ja, okay.
Och det tillverkas här på Gotland.
Annars har jag åkt mycket helikopter. Det är...
Helikopter?
Ja, jag har åkt mycket helikopter. För att Leo Vegas har en egen helikopter här på plats. Så att vi åker med den lite till och från.
Herregud.
De har hyrt ett stort hus i Förslöv där många bor. Och då var vi där på middag för fram och tillbaka. Då tog jag först helikoptern från Ängelholms flygplats till... Detta är sant. Från Ängelholms flygplats till Förslöv. Det tog 3 minuter ungefär. Så landade fanskapet i trädgården där. Till det huset.
Mm. Mm.
Och sen upp igen och till Båstad. Det är en fin entré. Mm. I en helikopter. Och då berättar piloten där, Jimmy. Ja, jag är ju Jimmy med vår pilot. För jag frågade honom om... man ska åka långt med den här helikoptern typ till Stockholm så, för det, skulle, det tog 2,5 timmar ungefär ifrån Båstad. Man liksom blir pissnödig bara, eller behöver besöka toaletten, hur gör man då? Ja. För det finns ju inte, men det var det här jag ju tänkt på. Då sa han, vad gör jag? Då går jag ner.
Då, man bara går ner,
då går jag ner och landar någonstans. Det är allemansrätten, man får landa var man vill. Och så går vi och ställer man sig och slår en drill där, eller köper en kopp kaffe på en mack eller vad det nu kan vara. Det är ju helt fantastiskt. Men han hade gjort det flera gånger, sa han. Han har flugit långt. Och så. Det, jag tycker det... Nej, det kan man... Jag skulle gärna vilja ha en helikopter.
Du skulle det?
Ja.
Ja. Jag har ju flugit helikopter och det... Jag tycker inte det är omöjligt, det är rätt fascinerande. Men första gången, det var jag skulle... Ja, det var när Björn Borg, på tal om Björn Borg. När han skulle göra comeback, du vet, han kom med träracket och sånt i Monaco.
Ja,
då flög man till Nice. Och sen så hade man som biljett och så gick man ner. Och så gick man ner från en trappa och ut och stod med, jaha. Så man var i planet då, när man blir, ja det är där. Då stod en helikopter där. Så helikopter, så jag flyger till helikopter. Ja, det är den då bokat.
Ja.
Jaha. Mm. Men det är fränt alltså. Ja.
Den har jag också flugit.
Man flyger längs med den guldkutten, så det var jävligt fint faktiskt.
Mm.
Men på tal om helikopter, jag måste säga det. Jag har läst Jonas Bonniers kriminalroman Helikopterrånet efter det där värderånet 2009, tror jag det var, ute i Västberga där de gick in med helikopter och flög iväg. Det är faktiskt en jävligt bra bok, jag rekommenderar den. Jag är inte sån så att jag tycker det är spännande, men jag tycker det var fruktansvärt spännande. På tal om helikopter, en helikopter spelar väldigt stor roll där och en helikopterpilot också. Så att, ja, det var en liten avvikning.
Ja, det var en jätteavvikning. Men,
ja, men vadå?
Nej, men det var en avvikning. Det var en intressant
men avvikning. En jätteavvikning. Nej, men
det är ju lite avvikande att vi ändå inleder med Båstad-Visby-spåret. Men här är det rock'n'roll medan bra fart, det kan jag säga. Och trevligt har vi också. Och varmt, fint väder har det varit. Och fullsatt på beachvolleybollen och allting. Medan jag förstår att på din anläggning så är det inte riktigt samma drag. Ni har ju hårda regler också.
Ja, jag är pundit på anledningen. Men jag förväntar mig folk som, ja, du vet, låg i gränderna och var fulla och sådär. Mm. Och drog omkring och härjade och skrek och gapade och sånt där. Däremot, du känner till ett tv-program som heter Så mycket bättre.
Ja, och ja.
Ja, okej. Okay. Jag har aldrig sett det, men jag har ju läst om det och hört talas om det.
Det är ett jättebra musikprogram.
Det är en sak, man kan köpa skivan, CD:n eller ladda ner eller Spotify, whatever. Men jag vill ju inte sitta, jag hatar att höra folk ska vika ut sig om sin misär och vilket helvete de har haft i sitt liv och vilka sjukdomar som har drabbat dem och sånt. Men jag hade ingen aning om att detta programmet spelades in på Gotland. Det är något som heter Bogsvik, fast det uttalas som Bushwick. Uttalas som Bushwick, som ligger i Brooklyn i New York. Alltså,
okej. Mm. Men det är ju helt vilse, Olsson. Det är klart alla vet att det spelas in på Gotland.
Ja, det var kul att höra. Men jag har varit där, jag har sett huset där kändisarna bor och jag har sett restaurangen där det filmas och hålls på. Och det ska komma till, alltså när de spelat in det här programmet i juni, så tar några andra över. Varje tisdag så är det något som heter Så mycket Bushwick i den parken. Aha. Där de har liksom ett husband, jävligt bra band faktiskt, som varje vecka har gästartist och de är hemliga Och det är ett helsike och för ingen lyckas ta rätt på vilka det blir. Men det var lite kul. Det var en fin liten festival med fin trädgård, bra band, bra musik och en jäkla massa barer liksom man kunde gå till så här liksom man hade ja, en liten snitslarbana man kunde gå runt på och köpa öl och gin och tonic om man så ville. Och de gästartisterna i tisdags, de var de Movits, rapparna från Norrland, de känner du säkert till.
Nej.
Och Tommy Nilsson kan du, det är en lång kille. Jag har aldrig sett Tommy Nilsson.
Han är jättelång.
Eller hört honom, men han är det va? Han såg väldigt lång ut.
Och
han,
öppna min dörr.
Jag vet. Han sjöng väldigt bra. Titta, han sjöng väldigt bra. Men min stora favorit den här sommaren, det är en låt som heter Jag trodde änglarna fanns bara i himmelen. Ja.
Det är Tindras stora favorit också. Ja. Hon älskar den.
Ja. Ja. Och hon kom, Comfort Drops, gjorde två låtar. Hon gjorde den och sen hennes nästa singel, som det kallas fortfarande tydligen, för det sa hon. Det är här blir min nästa singel. Det är den där Björn Afzelius. Allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Fast den var lite mer fräcka. Alltså.
Ja.
Så det var kul. Hela dagen har jag gått och nynnat på den. Så jag plötsligt sa, och nu kommer nästa gäst. Comfort, wow! Så att jag fick se henne också. Men det kunde man ju inte, för hon hade någon konstig mask för huvudet liksom. Var väldigt ful. Gillar Tindra den masken?
Ja, hon vet inte hur de ser ut. Hon vill höra den i bilen. Hon vill höra mammas låt. Hon, Hanna som har introducerat den. Så vi lyssnar på den. Hon och jag i bilen. Jag och Tindra. Och även då har jag spelat för henne mycket som hon älskar att höra. Nämligen Mitt sommarlov med Anita Hegeland. För hon
har sommarlov.
Hon har sommarlov nu, så hon gillar den. Så det är de två låtarna hon går igång på. Så är det. Hon ska introduceras till all typ av musik. Och då vill jag säga också att här i Båstad så var vi ju häromdagen på Petris Bodega förstås. Och då var det ju en stor grej, för det skulle komma en DJ som hette Bob Sinclair, som då var jättestor och känd. Jag hade ingen aning om vem det var, såklart. Men jag vet inte. Alltså det var ju en annan kille som spelade innan honom, en vanlig DJ. Jag hörde ingen större skillnad. Alltså det, sen bytte de och alla blev jätte... Men det är ju samma grej liksom. Eller det kan man inte, jag vet inte.
Nej, jag är inte så inne på DJ. Jag vet, jag såg han som inte är med i... Ja, han, du vet. Han spelade i Central Park i New York och alla för DJ-arna till mig. Det var häftigt sen när han började spela. Wow! Då lät det. Det var skillnad kan jag säga.
Det var säkert mycket. Jag kan ju inte det här, men... Det var ingen större skillnad. Men med detta vill jag säga att ni alla är mycket, mycket varmt välkomna till det som är podden nummer 219-219. Men allra mest välkommen är som vanligt vår första lyssnare Staffan Olsson. Och vi ska också säga då att vi är återigen lite sena med utgivningen, som vi spelar in detta på torsdag morgon. Och det beror helt enkelt på att Olsson har mixtrat med grejerna igen.
Igen. Ja, men förra veckan var det du som mixade med ett helt flygplan.
Ja, men...
Men jag skötte mig, allt var klart. Jag kontrollerade allt innan jag reste hit.
Nej, inte
alls. Och när jag slog på... Jo, jag hade full spruta på batterierna här. Men när jag slog på mikrofonen som man då talar i... Detta är en mikrofon vi talar in i. När jag gjorde det... Så var det var ingenting. Den var död. Alltså den hade på något sätt i väskan antänt sig själv och sugit ut all batterikraft. Och då var det ont om tid, för du skulle iväg på en beachvolleybollmatch eller något annat. Och jag älgade upp i en lång jävla backe. Långt bort låg något som heter Torgkassen på torg. In där, köpa batterier och älga tillbaka igen. Ah, det var ju kört. Ja, det gick, vi skulle inte hinna.
Nej.
Så därför är det så, men vår vän Kim, han är snabb, så att det märks nog inte stor skillnad.
Ja, så är det ju såklart. Men ändå, sen så visade det sig vid närmare koll att Olsson även har sparat en sån här liten väska som man har fått, den här apparaten har vi haft i över 4 år nu. Och till alla sådana här tekniska grejer så får man ju alltid en liten, någon konstig sorts väska av något slag. Så. Men det kastar man alltid, det är ingenting man... behåller, men den har Olsson kvar.
Ja, för jag vill skydda den här mikrofonen.
Jo, men jag vill liksom inte... Ja, jo, men ändå.
Ja, men det är ju ingen väska, det är ju dess, det är där den bor ju. Den kommer ju därifrån, en sån. Men ett litet blixtlås man drar runt så. Den är ju lika stor som mikrofonen. Mm. Och hade jag haft en väska, hade jag haft en lilla, vad man kallar det, på. Men jag känner, jag vill ha, ja, du vet, reser lätt, enkelt, traveling light. Så att, nej, jag tyckte, nej, behöver inte extra batterier, de väger så mycket de tog bort. Och den där lilla grejen runt mikrofonen, vem behöver den? Jag ska inte flyga över Atlanten, det är ju liksom inte hej och hå. Så därför tog jag inte den heller. Så därför sitter vi här nu.
Ja, men nu är ni välkomna och det är kul att ni är med oss. Och
absolut.
Vi beklagar lite hesa röster och sådär. Men det får ni helt enkelt bara leva med i denna podcast som nu alltså produceras för 219 gången. Vi ska prata lite idrott. Jag vet inte riktigt var vi ska börja, Olsson. Men vi kan väl börja med att säga att Malmö FF har åkt ur Champions League-kvalet direktamento. Pangbom mot Vardar från Skopje i Makedonien. Ja, ett stort fett fiasko för Malmö FF och lite för svensk fotboll också. Nu förra året åkte IFK Norrköping ut direkt också, den gången mot Rosenborg. Så jag såg delar av matchen. Det var ju, Malmö började bra men tappade sig när man sen fullständigt vilsna och har helt enkelt inte laget för den här typen av matcher. Kan säkert ha ett lag.
Nej.
För att vinna allsvenskan, men för den här typen av matcher så är det inte riktigt vad som krävs. Det är inte tillräckligt bra. Det är väldigt tydligt, väldigt tydligt. Och det är lite jobbigt med den första omgången också, för man, och där är ju vår höstsäsongen knepig på något vis, för att du spelar ju med ett lag på våren och sen så vill du värva in bra folk till Champions League-kvalets andra eller tredje omgång och, till, och det kan du inte riktigt då, för att då är, medan de som spelar höst-vår på något vis har värvat klart och byggt ett nytt lag och sådär inför sitt kval och, ja, det är lite knepigt och så, men det var ju en trist sorti för det är ju alltid kul med svenska lag som går bra i Champions League. Men nu är de veck och har inte ens chans på Europa League. Så är det.
Nej, just det. Du missar de det också.
Ja.
Men då ska man också säga att ikväll, vi hade ju torsdag idag, så ikväll spelar ju Östersund av alla lag.
Spelar
borta i Turkiet mot Galatasaray.
Ja.
Ja, det tycker jag är häftigt. Och jag har missat många matcher så, men jag såg faktiskt deras match mot Djurgården. Och tränaren där, Graham Potter, det var ju så, Östersund slog Galatasaray hemma med 2-0, vilket i sig var en sensation. Start. Litet lag från Norrland i Sverige möter ett internationellt storlag, det måste man kalla dem. Och vinner med 2-0.
Ja.
Sen nästa match har Östersund Djurgården hemma. Och då petar tränaren Graham Potter, han byter ut 9 spelare.
Ja.
9 spelare byter han ut. Och det jag såg, så det var ju liksom inget snack. Östersund slog ju Djurgården med 2-1 ganska behagligt.
Ja.
Och detta du gör, kommer du ihåg då för när de pratade om ganska svenska lag? Man måste ha två lag, man måste ha två hela lag. För man ska ha ett lag i Europaspel och ett annat lag i allsvenska. I stort sett, att man byter ut lite CSO. Jag vet att jag diskuterade detta väldigt mycket när Tom Pahl var tränare i Malmö FF. För då han var också sån då, man måste ha två spelare på varje plats man ska kunna byta ut. Men sen när det väl hände så bytte han aldrig. Så du byter ju aldrig. Du har ju samma lag i allting. Ja, men då tyckte han att det var ju det så kallade andra laget. Det var inte lika bra som det så kallade första laget. Och så blev det så. Man hoppas på det bästa. Men det här var kul. Jag har aldrig sett Östersund spela. Det var första gången jag såg dem. Jag har läst mycket om vad alla tycker det är roligt. Jag gillar liksom inställningen. En sorts svårt att förklara så. Men jag satt på O'Learys i Visby och såg matchen. Man kunde se en inställning om att fan, det går positiv inställning på något sätt. Det här ordnar sig. Vi kan. Det här går bra. Jag tyckte det var roligt att se. Det var jättekul att se.
Det var ju, det är ju på något vis så... Så uppiggande med oräddheten och att man inte pratar om att nu kommer de hit och så här ska vi göra för att spela för att de inte ska vara så bra som de kanske är och så vidare och så vidare. Ja, Östersund skiter de i det, utan säger istället, Graham Potter menar istället att vi ska spela som vi alltid gör, det är vi bra på.
Ja.
Vi skiter väl i de andra oavsett vem de är. Och det visar sig på planen också. Det var ju otroligt när de gjorde entré i Allsvenskan mot Hammarby på bortaplanen och visade fullständigt oräddhet för den då stora uppgiften för Östersund.
Exakt,
när man aldrig hade varit i Allsvenskan tidigare.
Nej,
och nu var det likadant. Vi ska säga att Galatasaray är inte vad Galatasaray har varit.
Nej, det är en sak.
Det är fortfarande ett jävligt bra lag. Och det är klart att det mest intressanta med allt blir ju hur Östersund kan klara den uppgiften ikväll. För det kommer ju brinna i Istanbul såklart. Och det kan ju sluta, det kan ju sluta med, det kan ju bli 5-0 till Galatasaray. Det har man ju inte någon, det kan ju lätt bli så. Men det ska bli, alltså de har ju fixat sånt här förut, Potters lag. Och det finns, jag är jätteförtjust i spelare som Saman Ghoddos till exempel, som ju som ju liksom har tagit sig den långa vägen, som ju Trelleborgs FF knappt ville ha, eller på sig, och gick till Syrianska. Började i Limhamn Bunkeflo, och nu är han, har de plockat upp honom och flera andra för den delen. Och han är en av allsvenskans, tycker jag, bästa spelare. Det är häftigt alltså.
Vi vet alltså inte hur matchen ikväll i Istanbul slutar. Men so far, jag tycker hittills så tycker jag det har varit jätteroligt att följa dem. Och jag önskar dem all lycka.
Du tänkte säga so far, so good.
Jag sa inte det.
Nej, du tänkte säga det.
Nej, jag tänkte det. Mm. Ja, så är det. Men du,
coolt. Det var, sen blev man ju ändå lite mörkrädd när man såg matchen i Östersund. En dag mitt i juli, kväll mitt i juli ska jag säga. Och det är 9 plusgrader. Och folk satt i dunjackor. Det är ju inte okej. Det är inte okej alltså.
Nej, men är det Graham Potters fel eller vad ska han?
Nej, alltså det är okej att sitta i dunjacka, men det är ju inte okej att det är 9 plusgrader i mitt i juli. Hur kan människor leva med det?
Bo. Nej. De får skriva en insändare helt enkelt. Nej, men det, du vet hur det är. Du har ju, vi talar om det för någon podd sen, om hur meteorologer blir mordhotade och döds med dödshot och allt för att det är så dåligt väder. Så att det kan ju mycket väl vara så. Men vilken match, hallå där.
Ja.
Vilken match menar du? Match mot Djurgården eller menar du?
Nej, det är mot Galatasaray.
Ja, för den såg jag inte, men den matchen mot Djurgården, det var ju lite samma sak, plus att det regnade. Alltså det, jag kunde se då liksom och känna, just det, där är nog rätt kallt på de läktarna nu.
Och det blåste också där, Galatasaray-matchen, det blåste och det var regn och det var, ja, man såg ju, det var så här, läktarsektionerna var så där murrigt mörka för att alla satt i sina stora rockar och jackor. Och det var ju ändå mitt i juli. Det var ju inte så att det var i april. De hade filtar över sig. För det är klart att turkarna, de blev ju, det är möjligt att de ändå blev lite köldchockade.
Ja, de är väl, de är inte så mycket turkar längre. Nej, jag kan faktiskt inte Galatasarays lag.
Nej, jag fattar vad du menar. Det är ju, Östersund är inte så mycket Östersund heller för den delen.
För den delen.
Men alltså laget. Men skitsamma, det blir jättekul och se. Och det var, det är återigen ett skönt sätt att ta sig an någonting som väldigt få har gjort. Man får nästan gå tillbaka till gamla hederliga IFK Göteborg på den tiden, när de på 80-talet, när de liksom inte brydde sig, så här spelar vi ju, ni för rätt inga jämförelser i övrigt, men det finns någon sorts respektlöshet där som är.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och som Graham Potter ligger bakom. Och när vi ändå är inne på ämnet.
IFK Göteborg.
Ja.
På
tal om mörker.
Det är inte såna tider för blåvitt som det var för, om man säger så.
Nej.
Jag har bara sett lite klipp från matcher och mål och sånt där, så jag kan inte säga något om det, men jag läste ju Stefan Ahlfeldt i Aftonbladet häromdagen som han sågade ju liksom hela blåvitt-konceptet, att han har nu aldrig sett ett sämre blåvitt än det han såg i den matchen. Och jag vet inte vad det är som händer, men det är ju så mycket, mycket skit där. Det kommer du ihåg, förr tiden då talade man alltid om kamratgården och det var liksom kamratandan och allt det där. Nu verkar det vara alltså styrelse, tränare, sportchef. Ingen verkar veta vad den andra gör eller accepterar det. Jag tycker det är jättekonstigt.
Ja, och nu nej, alltså tränare då. Ja, exakt. Det är ingen ordning att reda. Uppenbart. Eller så är det fel ordning att reda. Jag har sett några matcher, det är inte bra. Det är absolut inte bra. De har heller inte riktigt laget som håller måttet. Det är inte så att det är, att de har, jag tycker inte att de har super underpresterat, utan det är nog, har nog varit jo lite för, ja, men lite förstås, men annars är det ju inte bättre än vad det är.
Det kan förvänta sig.
Lite bättre kan man säkert förstås. Det är givet eftersom det är IFK Göteborg, det är ett storlag och de ska vara bra, men det är redan förra året så såg det halvdassigt ut och jag tycker nästan att de har sämre lag nu, och i tider där spelare hellre väljer att titta efter någonting annat än att spela där de spelar, typ, ja, du vet, Mats Albeck som var en av deras bästa spelare innan han kom in något år och sen så drar han direkt och vill iväg och sådär. Ja, det är ingen harmoni, det är känslan i IFK Göteborg.
Jörgen Lennartsson, tränaren då, alltså före detta U21 förbundskapten, och så många trodde en påläggskalv inom förbundet och svensk landslagsfotboll. Han fick nu sparken från IFK Göteborg på grund av att det gått så himla
dåligt. Och tänk då att Jörgen Lennartsson var den som fick frågan före Jan Andersson till förbundskaptenstjänsten.
Jaha.
Men
tackade nej. Har jag missat det?
Men tackade nej. Nu ersätts han. Det här är ju också lite så, vi kan ju komma in på det kanske i samband med det här diskussionsämnet, men nu går man efter gamla lirare som ska göra, som har jobbat där förut och ska göra det igen. Men typ ja. Nanne Bergstrand, Kalmar FF, den effekten har vi ju kanske inte riktigt sett ännu.
Nej, det har vi
och, inte. Eller så har vi det. Och nu så väljer man att IFK Göteborg att låta Alf Westerberg, som har varit i klubben länge, som ju tidigare var tränare i Trelleborgs FF, ta över som huvudtränare året ut. Och in kommer badababam,
Torbjörn Nilsson, ärkeängeln, den älskade. Jag såg hela Twitter, eller nästan hela Twitter, exploderade. Äntligen, ja, nu, Torbjörn, och så vidare. Jag fattar inte hur de tänker. Jag begriper inte hur de tänker.
Nej, men bädden har väl gått åt tiden. Ja. Han var inte så han kunde.
Men ett
Svarte
i detta,
Filip Alf, kanske kunde komma in.
Ja, Alf Westerberg är en väldigt snäll, trevlig person, bra att prata med och väldigt duktig fotbollstränare. Men han, när han blev huvudtränare i Trelleborg så fick han stressproblem. Han klarade inte av det.
Nej.
Och jag har alltid sagt att han är, jag tror att Alf Westerberg är en sån som ska vara assisterande tränare. Där han kan komma med sin input och göra allt det här som han kan, men han slipper det här stora, stora huvudansvaret. Och nu blir han alltså huvudtränare igen. Och Torbjörn Nilsson blir assisterande tränare.
Ja.
Han är också en som inte heller klarar riktigt pressen och stå på toppen när det blåser som hårdast och så vidare. Det ska bli, jag vet inte, så att det ska bli spännande att se hur det här ska gå. Jag bryr mig inte så himla mycket, men lite intressant ska det bli att se hur det här kommer att sluta.
Ja, man, det verkar som att många har en tilltro till sådant som en gång har varit framgångsrikt.
Mm.
Mm. Och tror att men vi tar in han eller hon och så blir det bra, för att det har det varit en gång i tiden. Torbjörn Nilsson är ju en beundransvärd människa på så oerhört många sätt, men han har ju varit borta från den typen av fotbollslag och fotboll under väldigt lång period. Alltså väldigt, väldigt, väldigt länge. Men nu ska jag bara vara assisterande och sådär. Jag vet bara inte, de är ju alla är ju överlyckliga. Nu kommer Torbjörn tillbaka, nu blir det förändringar. Vad ska han trolla med de här spelarna? Det är ju lite som en Nanne i Kalmar. Alltså, de har ju vad de har.
Jo, jag vet.
I Kalmar FFs fall så kan man väl ändå säga att det var säkert ingen bra tränare, eller blev inte bra med den tränaren de hade. Men spelarna, för fan, då får de ju ta lite, om de nu tyckte att den tränaren var så jäkla kass, ta lite ansvar själva, för det är Kalmar FF jag har sett. De spelarna, de kan inte skylla på tränaren bara, för att där finns felet någon helt annanstans, kanske hos sig själva.
Ja.
Så likadant här med IFK Göteborg, visst, det är ju en nostalgikick utan dess like med Torbjörn Nilsson i Blåvitt, självklart. Men jag tror inte att det per automatik innebär att nu vänder allting.
Nej, det tror inte jag heller.
Och Alf Westerberg har ju varit där under hela tiden under Jörgen Lennartsson.
Mm.
Och förmodligen gått på hans linje och varit hans.
Ja. Ja.
Det blir alltid lite konstigt när den som har varit assistent ska ta över för en sparkad tränare. Det är ju nästan så att man ofta tycker att det är lite så föraktfullt mot den som man har jobbat under sannolikt varit en stor del av och accepterat det sättet han har jobbat på, och sen plötsligt bara, nej, men nu kastar vi ut honom, nu tar jag över här.
Men tänk på Leicester, det gick ju väldigt bra när de bytte där och han får fått kontakt igen nu, heter han Shakespeare.
Men och det finns ju väldigt många fall såklart som är positiva i bemärkelsen att det har gett en effekt, du vet, sådär, som man brukar prata om.
Men
de allra flesta fallen är ju, händer det ju ingenting. Det är ju bevisat om gång efter gång.
Och ofta säger man då, jo, men det är bra med en ny röst i omklädningsrummet. Men jag menar, som vi säger, Alf Westerberg har varit där i några år, så att det är ju ingen ny röst. Eller bara det att han kanske får ställa sig mitt i rummet och skrika lite högre.
Ja, men en jävligt bra och bullrig röst. Med, det är det ju. Det finns en kraft i rösten. Han har för övrigt varit journalist, det vet du va?
Ja, jag vet. Jag hade mycket med Alf Westerberg och när han var i Trelleborg. Jag gillar att åka till Trelleborg och tyckte det var roligt att vara med de människorna. Jag pratar mycket med Alf Westerberg.
Det var som tusan.
Ja. Du dissade honom alltså.
Nej, inte alls. Jag tycker han är supertrevlig. Det är en skön man. Skön lirare. Han kan höja rösten på något vis. Det är kanske det de, jag vet inte.
Nej.
Det är det de kanske behöver. Så. Det finns ju många som menar att roten till allt ont som har varit ligger hos sportchefen Mats Gren. Jag kan inte det här, alla turer hit och dit, men det är många som säger att han inte riktigt är rätt man på rätt post. Men det är så snacket brukar gå när det går till helvete på fotbollsplan.
Alltid, ja. Men jag tänker alltid Mats Gren. För mig är det, kommer du ihåg när Tommy Svensson tog över fotbollslandslaget och skulle spela med trebackslinje, ha modern fotboll, det var någon gång i början på 90-talet. Så spela modern fotboll, och Mats Gren var geniet i detta. Han skulle vara den liberun som är mitt i trebackslinjen. Ja, det var, gick det två matcher. Sen hade han ju, Svensson en klassisk fyrbackslinje med Patrik Andersson och i mitten där, som också kunde höja rösten, om man säger så.
Ja, lite som Alf Gästerberg. Lite som myndig, grötmyndig.
Ja, just det. Lite grötmyndig skånsk.
Vad betyder gröt? Är det för att man har gröt i...
Förmodligen, det säger de om oss ju. Ni fan, spotta ut gröten. Eller textera era jävlar.
Det säger de väl inte på skånsk? Det säger de inte på skånska.
Nej, jag tänkte fel. Det säger de inte. Nej. Tvärtom. Fan, jävla danskar.
Ja. De säger inte, fan, vi har ju gröt i käften. Det säger de inte. Där var det ju helt fel på det.
Ja, helt fel på det.
Men en grötmyndig person, jag var ju tvungen att googla det. Jag vet inte riktigt, det är nog inte riktigt vad vi tror, för att betydelsen, betydelsen är uppblåst.
Ja, just det.
Andra synonymer är överlägsen, pösig, pösande, dumdryg, dryg, snorkig och småpåvaktig. Det låter ju som en skåning, det måste jag ändå säga. Det låter som en ganska typisk skåning.
Ja, men det låter inte som Alf Westerberg, han är inte den typen.
Nej, men
det var där vi kom in på. Ja. Jo, ja, okej då.
Det ska bli intressant att se vad som händer nu när Torbjörn Nilsson är där och klipper sönder kalsonger och sånt, kanske, man vet inte.
Ja.
För att få lite...
Jag tror inte att Torbjörn deltog så mycket i det. Jag tror det var en annan. Det var Glenn Hussein som drev allt det där på den tiden.
Ja. Så var det kanske. Jag har ju då också fastnat för, det här står inte på din lista, utan här kommer jag bara med.
Nej. Ja, det går bra.
Nej, men jag vet inte om du läste det, jag fick igång lite folk på Twitter som annars känns utdöende på många sätt och vis, när Instagram har tagit över. Du är en instagrammare numera, Olsson.
Ja, och jag är lite Twitter också, så, men inte så mycket.
Mest Instagram är det. Du är stor på Instagram nu, det är enormt stor. Nej, jag såg ju en liten, som vi säger på tidningsspråk, kortis om Formel 1-stjärnan, den finska Nico Rosberg, som skulle gå på finalen i Wimbledon, som i förövrigt Roger Federer vann, fantastiska Roger Federer. Och då skulle han sitta i kungliga logen. Bara det att de har en kunglig loge, det säger ju allt om både Wimbledon och tennisen till viss del. Det fanns en klädkod där, såklart. Bara det att man ska ha en klädkod för man ska gå och titta på idrott, det är ju för mig helt sjukt. Och Nico Rosberg kom i en väldigt fin kostym, jättesnygg blå kostym. Han hade en elegant skjorta och en ganska snygg slips, grön slips. Men han hade den här lite mer sommaraktig kostym, inte en kavaj, en kostym var det. Och till den hade han ett par tycker jag också jävligt snygga blå loafers. Och som det kan vara på sommaren, så hade han inga strumpor i skorna.
Nej.
Som jag också tycker är lite coolt och snyggt, om jag säger det själv. Till sommarkostym, lite fjompigt med strumpor. Ser bara fjompigt ut. Men då blev han inte insläppt.
Han blev nekad in. Fattar du strump?
Han skriver på Twitter, ingen sa åt mig någonting om strumpor.
Nej.
Ja. Alltså Lewis Hamilton blev ju nekad till kungliga boxen för något år sedan för att han hade dykt upp i en blommig skjorta, som ju är väldigt populärt nu faktiskt. Som kommer tillbaka. Men Men, och detta tog ju upp att jag ändå kan tycka att det är för jävligt att man ska ha regler för hur man ska se ut för när man går och tittar på idrott. Men det var ändå någon som var jättearga där. Det är, finns det, det säkert, kan ju vara reservofficerare och sånt. Regler, regler är regler för fan.
Mm.
Ja, det var en som skrev, om du står kavaj på inbjudan, kommer du då i en jeansväst? Nej, det gör jag ju inte, såklart du kommer i en kavaj. Men någonstans då får man ändå dra gränsen för alltså, strumpor i skorna, gäller det kvinnor då också? För måste de, behöver de då ha på något vis nylonstrumpa på sig? Om de har ett par snygga high heels eller vad det nu kan vara. Och jag brukar ha, i mina sneakers brukar jag ha så kallad invisible sock, som är en töntig liten strumpa för att inte det ska bli så svampigt i skorna. Så då, skulle de, hur skulle de då ha kollat det då på något vis?
Ja.
Kollar de vad man har för kalsong? Fortsätt Olsson.
Ja, jag skulle komma till det med the invisible sock, för det lärde du mig om det var förra sommaren eller den här sommaren. Jag sa, man gick i Stockholm och såg fan folk gå omkring, de har inga strumpor i skorna. Då sa du att de har förmodligen en invisible sock. Och då, om du hade kommit till Wimbledon då, så du kan få ta, men titta, jag har ju strumpa. Ja. Jag sa, men den syns ju inte. Då kommer man, nej, vad gör man då? Då kommer man till, men den är där ju, det är en strumpa. Ja, nu är regler.
Jag vet inte om det står i reglerna att man ska ha en synlig strumpa, det kanske det gör, jag har ingen aning. Det vet jag inte. Men
nej.
Alltså, vad är det för klädkod? Jag har aldrig sett någonsin att det finns klädkoder som innefattar det vi skulle kunna kalla för underkläder.
Nej.
Nu kanske inte en strumpa underkläder, men det är nästan, det är där på gränsen någonstans. Det är det landet den ligger. Alltså den ligger ju ganska nära kalsongen i en byrålåda. Strumpan alltså.
Den är närbesläktad
på något vis.
Den är närbesläktad. Kan ligga i samma, men oftast i lådan bredvid, beroende på hur byrån ser ut. Liksom.
Ja. Nej, men väldigt, de tillhör på något vis varandra i aktiveringen.
Samma släkte, ja.
Ja, det är samma släkte. Jag, och sen då neka någon som är skitsnyggt klädd för att han inte har någon strumpor i skorna, som också var jäkligt snygga. Och jag skulle säga att han var den mest moderiktiga på den läktaren överhuvudtaget. Men han säger också väldigt mycket om Wimbledon. Varför ska man ha en kunglig box och varför ska man ha en klädkod när man ska gå och titta på idrott, oavsett om man sitter bland i en kunglig box eller inte. Det tycker jag är lite så, det är golftennissyndromet som lever kvar på vissa håll.
Ja. Har du varit på Wimbledon någon gång?
Nej, inte på tennis i turneringarna.
Nej, det har inte jag heller slått mig. Jag har gjort så himla mycket, men jag ofta inträffade Wimbledon samtidigt med ett fotbollsmästerskap eller något annat, eller så. Min semester dök alltid upp i den vägen. Jag har aldrig sett tennis i Wimbledon. När man tar var på otaliga US Open, och där är min själ ingen klädkod, kan jag säga. Det, du vet hur du kan se ut, amerikaner, sommar, shorts och Hawaii-skjort.
Där borde man ha en klädkod mer än så. Något vis.
Ja.
No Hawaii-shirts. Inga Levi's 501-er. Och helst inga joggingskor till det.
Nej.
Och det finns ingen kunglig box heller.
Nej.
Och i Wimbledon,
nej, det gör det inte. Där är,
I Wimbledon är det fortfarande så att spelarna, som ni vet, måste spela i vita kläder. Det är fortfarande så, helt enkelt.
Jaha. Nej, det enda var jag ett år när jag bevakade US Open i New York, så kom Donald Trump dit när han var ihop med hon Marla Maples. Och jag satt alltså ganska nära. Tänk, man kunde gett honom en armbåge eller något och säga passa dig.
Ja. Varför skulle du menar att du hade gärna gjort det eller?
Ja, jag visste ju inte det då var han bara liksom en sån stor bufflig byggherre som älskade att vara på kändisskvallersidorna och sådär, och själv planterade skvaller. Jag har nu hört sådana från journalister i New York, han brukade ju ringa och sa att han var någon annan. Jag ville bara tipsa om att Donald Trump var ute och dejtade den och den fotomodellen igår, så här. Så var det han själv som ringde och sa det. Ja, fascinerande man på många sätt. Du vill inte tala om text-tv?
Jo, jag kan jättegärna tala om text-tv. Och du får förklara varför.
Ja, nej, men alltså grejen är, vår vän Capacity Now skickade till mig ett långt sms där han skrev att någon kille som han känner hade sagt att, ja du vet, jag såg det på text-tv, och han liksom, text-tv, finns det fortfarande? Mm. Och jag gjorde faktiskt samma sak när min vän Anders Svensson, alltså inte den utan den andra, också sa en gång, fan jag såg på text-tv, då gjorde jag samma sak, text-tv, finns det fortfarande? Och då tänkte jag att det här kommer ekvall att gå igång på, för du tyckte ju när bomblarmet och flyglarmet gick i Stockholm så skulle man slå på radion och lyssna, och då säger du, vem har radio, vem lyssnar på det? Och då säger du, vem tittar på text-tv? Och det visar sig att det är några som gör det, tydligen.
Nej, så här är det.
Text-tv har ju blivit modernare någonstans.
Och,
nej, men text-tv, som du tänker text-tv, är ju att man tar fram en rätt stor fjärrkontroll. Förmodligen. Och trycker in 377 eller 100 eller, och så bläddrar man där på rätt otymplig text över korta texter. Det är liksom som gammeldags Twitter på något vis, fast i nyhetsform och ganska kortfattat sådär. Och det finns ju säkert kvar i tv-apparater, även om jag tror väldigt få följer där. Men jag har ju då text-tv i mobilen.
Mm-hmm.
Där jag bland annat kollar resultat, alltså 3-7-7 och framåt, fortfarande.
Jaha, men, ja, men, och där, men är det snabbare?
Nej, men det är ju kanske lite mer, istället för att slå på en stor apparat som är
ja, 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 men jag
så
menar,
är det ju lite smidigare.
Finns det inte andra former och andra medier att...
Jo, det är inte snabbt, det är snarare långsamt. De är långsammare än alla andra. Men ja, det har, ibland så plockar jag upp den och så, den finns... mycket för att se liksom, vad händer och vilka matcher är det idag, och så är det ganska enkelt sammanfattat. Så när det är resultatservicen, så är de långsamma som Sveriges Television liksom. Det tar tid, det ska säkert dubbelkollas alla resultat.
Capacity Now hade ju också en sån där han skrev, han kan se hur de fortfarande sitter, de här gamla vänstermänniskorna som drev radio på 70-talet, de sitter kvar. Nej, det kan sitta någon ute i en buske någonstans som bara har en gammal tjock-tv, och de, vi i public service ska ha kvar det. Men jag hör nu att man kan göra det på många olika sätt. Så jag bara tycker, jag just text-tv, jag är själv ingen text-tv-person, jag har aldrig, jag kan inte komma på att jag någon gång har gått in och tittat på något text. Men det kan bero på att man jobbade på en tidning. Jag menar, man gick över till sporten och frågade så här, hur gick det? Vad behövde liksom
men, kolla på din tv-apparat där du är nu på på anläggningen. Och där kanske de har, där har de säkert text-tv på anläggningen. Anläggningen har text-tv. Så mycket så. Där kan du kanske också kolla på lite dam-EM.
Ja, jag såg lite faktiskt. Det regnade en kväll här och blev spring in på O'Learys igen. Jag såg delar av premiären där mot Tyskland. Och det känner man ju igen från OS ju, när väl Pia Sundhage visste hur hon skulle göra. Så då var jag in med bussen och parkerade.
Bussen, ja.
Vad fan har du på huset?
Jag hittade en hatt som jag fick, en keps som jag fick igår.
Ja,
skitsamma. Ja. Nej, men jag såg också första matchen. Herregud vad de är tandlösa, det svenska laget. Det har varit så länge, tycker jag, även om de gick bra i OS. Jag tycker att det är ju jättefina och trevliga och bra spelare på alla sätt och vis, men det är ju så tandlöst. Jag tror alltså att Lotta Schelin som fick massor med beröm i sändningen och så, men hon, alltså jag har ju sett ett glas vatten som är farligare i straffområdet. Det händer absolut ingenting. Den förstår jag. Alltså men det är ju, hon är säkert den bästa vi har. Men har ju varit klart mycket bättre. Och i övrigt så är det ju på något vis lite sundhagiskt. Det vill säga att de kan säkert ta sig vidare och kanske till och med gå till... Ja, skulle kanske till och med kunna ta sig till en final. För de är svåra att få hål på det svenska laget. Det är ju... framåt det är problematiskt. Det var det ju till och med i träningsmatch mot Mexiko och sånt. Tänk dig för några år sedan Sverige-Mexiko i damfotboll, där det blev 15-0. Men damfotbollen har ju utvecklats på alla sätt och vis. Och
det är ja, visst är det. Men du, jag gillade hon Stina Blackstenius.
Ja.
Men hade hon haft lite... Alltså hon hade kunnat avgöra den matchen mot Tyskland i det friläget som hon nästan hade. Hon valde att... att stå kvar. Ja. Jag bara tänkte en här fotbollsspelare förmodligen lagt sig och rullat runt och skrikit. Och,
nej, men jag hade lite sms-kontakt med Nannskog om detta. Och för att det finns ett par saker som är intressanta just det sammanhanget, och ytterligare ett sammanhang i en match med Danmark som jag såg som hastigast. Det är att i damfotbollen så filmar man inte. Det händer ytterst sällan. Och de här fotbollsspelare som liksom inte är för filmningar, men som ändå för talan för offensiva spelare, menar ju att i det här fallet till exempel Stina Blackstenius, varför ska hon stå upp där när försvararen regelvidrigt hindrar henne från en klar målchans? Samt att hon, försvararen, inte blir bestraffad för det. Även om, jag förstår vad jag menar. Där är jag lite så att jag tycker det är svårt att avgöra, för att man vill ju helst, kan man stå upp så ska man väl försöka stå upp. Ja, men jag förstår för anfallsspelaren, varför ska jag bli stoppad regelvridet utan att få någonting för det? För att det får han eller hon oftast inte, som i det här fallet så tog ju Stina Blackstenius det här avslutet trots att det var en spelare som hängde i hennes axel i liksom 10 meter in i straffområdet. Så blev det ju ett mycket sämre avslut, och den här försvarsspelaren blev ju inte varnad eller i efterhand eller någonting.
Samtidigt kan man då känna, okej, jag lägger mig. Det är ju inte säkert att man får en frispark eller straff bara för att man gör det. Så att någonstans så kände jag, jag kände lite att hon gör rätt där, men sen, ja, det blev ju ett sämre avslut på grund av att hon blev liksom dragen i allt som gick att dra i. Och
nej, men sen så finns det ju såklart, det finns ju såklart filmningar och filmningar, får man inte glömma heller, att här blev hon ju faktiskt regelvidrigt stoppad. Och kunde ju ha liksom valt att lägga sig för att hon blev stoppad, även om hon kunde stå upp, om du står med henne. Och sen så finns det ju filmningar när man bara gör allt för att söka en straff och ingenting annat, det vill säga jagar att bena träffa eller lura domaren, och framförallt lura domaren, och det hade inte varit fallet här. Sen en annan sak som också är helt annorlunda, det är att tjejer aldrig blir förbannade på domaren på samma sätt, det vill säga en här fotbollsspelare här hade ju varit galen, inte bara den som var fri utan alla andra runt omkring, hade ju varit galen på domaren som inte tog en straff i det här läget. Stina Blackstenius hade. Och jag såg en sån situation i en match mellan Danmark och Belgien, när en belgisk försvarsspelare ganska tydligt fick en boll på armen eller handen som var på väg in i mål. Och det blev ingen straff av det där, för att det var säkert svårt att se så, men skitsamma. Men ingen protesterade. Alltså i en spansk ligamatch hade det ju varit 28 spelare runt domaren. Alltså även någon på bänken. Alla hade varit helt galna. Men tjejer protesterar inte. Det är rätt skönt att se.
Och vad beror detta på? Hade Nannskog någon teori om detta? Eller?
Nej, utan vi mera konstaterade.
Ja.
Att det var annorlunda. Att det var annorlunda helt enkelt. Nej, men det är klart speciellt. Och jag vet inte alls vad det beror på faktiskt. Ingen aning. Men det är rätt, när det gäller protesterna och så, som man slipper de här massprotesterna för minsta lilla grej hela tiden.
Ja,
så är de rätt sköna att slippa.
Ja.
Och de har du inte i damfotbollen. Den finns i stort sett inte alls. Varför det? Jag vet faktiskt inte varför det är så. Eller varför de inte filmar i samma utsträckning. Det är, jag har ingen aning. Jag vill snällare. Schysstare.
Går du att filma i beachvolleyboll?
Ja, jag är bra på.
Ja. Jag
är inte bra på någonting. Men i beachvolleyboll. man kan ju alltid, jag försöker ju ofta påverka domaren.
Ja.
Han rörde vid nätet där. Så.
Ja. Såg du inte det? Han rörde vid.
Tiden har gått, Olsson. Ska vi ta något snabbt?
Jag vet att om vi kan inte reda ut det ändå. Men det har med damlandslaget att göra. Leif Bork har tydligen varit ute och sagt att Helena... Vad heter hon? Hon heter Helena Seger. Det står still i huvudet.
Caroline Seger.
Ja, tack. Och att hon har dåligt flås. Lotta Schelin löper bra. Och att Kosova Raslan är tuff och begåvad. Jag vet inte, du har redan sagt att Lotta Schelin är, du vet, vattenglas som är farligare i straffområdet än vad hon är. Så.
Löper gör ju bara hundar och katter, kan jag tycka. Och,
är det en sån gammal bio-bure?
Ja, det skulle kunna vara det. Det är min egen.
Löper gör bara katter och hundar.
Och mycket kan man ju säga om Seger. Jag tror säkert att Helena Seger har lite sämre flås. Men just, just flåset tror jag inte det är något problem med när det gäller, Seger. Men skitsamma, vi hinner inte mer än så, Olsson, för då har det gått en timme. Och vi måste spara
Erik Dahlbergs grej om själaglada supportrar. Ja. Det kan vi ta upp en annan gång. Det kan vi ta upp nästa gång.
Nu säger vi tack så mycket för att ni ville vara med oss. Vi ses igen nästa vecka och hörs.
Absolut. Hej.
Hej.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.